Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Innehållet i det här avsnittet är baserat på information från nätet och vissa detaljer kan därmed vara obekräftade. Jag vill varna känsliga lyssnare för våldsamt och grafiskt innehåll. En dömd sexförbrytare med ett stökigt förflutet försöker bygga upp sitt liv efter nästan 15 års tid i ungdomsfängelse. Han skaffar sig en mäklarlicens, öppnar en egen fastighetsbyrå och tjänar bra med pengar. Men det bubblar en ilska inom honom som snart kommer att rinna över. Mannen har sedan barnsben utvecklat ett hat mot andra människor och har svårt att känna sympati. Det minsta lilla kan få honom att explodera och det är precis det gör en dag i augusti år 2001. Mannen lyckas skippa rättvisan men några år senare ska hans handlingar online komma att avslöja hans iskalla karaktär. Under sitt användarkonto Mi på e-handelsföretaget Amazon.com lämnar mannen hårresande recensioner för produkter som han använt i sina brott och recensionerna ska bli spiken i kistan för några av mannens massmord. Detta är fallet om Todd Colehepp, även kallad The Amazon Review Killer.
Help me, I'm Amanda Berry.
You've got a taser. Please hurry.
I've been kidnapped and I've been missing for 10 years and I'm here, I'm free now.
Oh God, he's gonna jump in front of a car and stop, Brian, stop!
Wait, hurry up! He's killing my girlfriend! He ripped her face off!
Stop, stop, stop!
She's dead!
No, Brian, you're gonna get hurt, please!
Den 7 mars 1971 föds Todd Christopher Samsell i Fort Lauderdale, Florida. När Todd bara är 2 år gammal skiljer hans föräldrar sig och mamma Regina träffar då Carl Colehepp och de två gifter sig år 1976. Carl blir då Todds stivpappa och många vittnar att Carl och Todd har en udda och ohälsosam relation. Todd växer upp under stormiga förhållanden och han skapar tidigt en ilska för andra människor och varelser. I skolan är Todd känd för att bli utslängd, förstöra för andra elever och mobba sina klasskamrater. Det sägs även att Todd ska ha dödat en guldfisk genom att dränka den i blekmedel och skjutit en hund i området med ett form av luftgevär. Många misstänker att Todd har det tufft hemma som påverkar hans aggressiva och hotfulla beteende. I hemmet blir Todd mobbad, trakasserad och övergiven av sin familj och mycket riktigt utvecklar han ett hotfullt och aggressivt beteende mot andra människor. Om folk ska hålla på att skada Todd ska människor minsann få samma sak tillbaka. Redan när Todd är 9 år hamnar han på mentalsjukhus för sitt beteende. Arbetarna på mentalsjukhuset beskriver Todd som en mycket, mycket arg pojke som är väldigt hotfull. Under sin tid på sjukhuset får medarbetare reda på varför Todd är så arg. Han berättar att han avskyr sin styvpappa och längtar efter att få leva med sin biologiska pappa. Sin mamma tycker Todd inte heller om eftersom hon var den som förstörde och splittrade familjen. Och 1983, när Todd är 12 år gammal, skiljer sig Regina från Carl Kohlhepp och Todd får då äntligen flytta in med sin pappa i Temp, Arizona. Nu när Todd ska få bo med sin pappa kan det kanske finnas hopp om att Todds beteende ska förändras. Att han ska bli lugn och så småningom bli som alla andra barn. Men vistelsen hos sin pappa i Arizona ska inte bli bättre utan förvärra Todds aggression. Mr. Samsel, Todds pappa, är kanske inte den bästa förebilden. När Todd flyttar in hos honom lär han sin son att göra hemmagjorda bomber och spränga saker. De får aldrig riktigt någon kvalitetstid ihop som far och son, utan Mr. Samsel spenderar mycket tid utanför hemmet, mer specifikt med andra kvinnor. Han går ofta ut med olika kvinnor och kommer knappt hem om kvällarna, vilket får Todd att känna sig övergiven även av sin far. När Todd och hans far glider allt mer ifrån varandra utvecklar även Todd ett hat för sin pappa. Mr. Samsel märker att hans son inte tycker om honom och har svårt att kontrollera Todd. Mr. Samsel hör då av sig till Regina och ber henne att ta tillbaka Todd, för Mr. Samsel orkar inte med sin son längre. Men Regina kommer bara med ursäkter för att Todd ska stanna i Arizona. Det är tydligt för Todd att hans mamma inte vill ha tillbaka honom. Det är ingen som tycker om Todd, och tycker ingen om honom har han svårt att tycka om andra. Todds hat och aggression mot andra människor växer och snart ska han få nog. Och då måste han göra något åt saken. Den 25 november 1986 är Todd ute och går när han får syn på en 14-årig tjej. Han stannar upp henne och säger att hennes pojkvän vill prata med henne. Tjejen är misstänksam och vill gå därifrån, men Todd tar plötsligt tag i henne och tvingar henne hem till sig. Inne i huset binder han fast den 14-åriga tjejen, tejpar för hennes mun och våldtar henne. Efteråt plockar Todd fram en kaliber och hotar henne med att han ska mörda hennes familj om hon berättar det minsta för någon. När han senare släpper loss tjejen så dröjer det inte många timmar förrän polisen knackar på dörren och griper Todd. Han blir under sin arrest diagnostiserad med borderline. När han får frågan om varför han våldtog den 14-åriga tjejen säger Todd att det är för att han var arg på sin pappa. Todds föräldrar får reda på om hans arrest, men ingen av dem väljer att besöka honom i häktet. Ungdomskriminalvården vill att Todd ska prövas som en vuxen i rätten. För ett lindrigare straff går Todd med på en plea deal där de sexuella anklagelserna avfärdas, men Todd måste registreras som en sexförbrytare. Den 15 januari 1987 får Todd sin dom. 15 år i fängelse utan möjlighet till frigivning. Nu lär Todd sitta i fängelse i några år och när han kommer ut som en vuxen man har Todd inga planer på att förändra sitt liv. Nu har han en sak väldigt klart för sig. Han ska komma ut ur fängelset och mörda. I augusti 2001 släpps Todd fri och flyttar då till Spartanburg i South Carolina. Nu 30 år gammal bestämmer sig Todd för att ta körkort och hitta ett jobb. Han börjar så småningom jobba för Seven Sons & Company som är en sportklädesbutik efter att ha fejkat ett CV med olika arbetslivserfarenheter som han aldrig haft. Det verkar som om att livet kan ha vänt för Todd. Men han har fortfarande en ilska som kokar inom honom och snart ska ilskan explodera. Det är den 6 november 2003 som Todd vill lämna tillbaka en cykel han köpt i butiken Superbike Motorsports. När Todd kommer in i butiken och meddelar att han är missnöjd med cykeln blir han utskrattad av ägaren och hans medarbetare. Hånad och förmjukad lämnar Todd butiken för att kort därefter återvända med en pistol i handen. Han stormar in i butiken och skjuter ihjäl den då 30-åriga ägaren Scott Ponder och hans 52-åriga mamma Beverly, den 29-åriga chefen Brian Lucas och den 26-åriga mekanikern Chris Sherbert. Några år senare, närmare bestämt 2006, börjar Todd känna att han vill uttrycka sina mörkaste hemligheter online. Det är nu som vi kommer in på poddavsnittets titel och Todd kommer få ett smeknamn som är så bisarrt och annorlunda. År 2006 skapar Todd ett konto på Amazon.com under namnet Mi där han lägger in olika produkter i sin önskelista att få recensera. Han lämnar hårresande recensioner på bland annat knivar, hängelås, motorsågar, skyfflar, elpistoler och böcker om akutoperationer. I en recension som är något konstigt formulerat skriver Todd så här. Citat. Förvara i bilen när du måste gömma kropparna och när du lämnade den större spaden hemma. Kom inte med en dvärg, vilket hade varit trevligt. Slutcitat. Todd lever nu som en framgångsrik affärsman efter att ha fått sin mäklarlicens samma år utan att ha blivit avslöjad för massmorden år 2003. Todd driver nu sitt eget företag TKA Real Estate som växer snabbt. Själv bor han i ett litet hus i staden Moore i South Carolina som han köpte för cirka $137,500. Han köpte även en stor tomt i staden Woodruff, South Carolina för cirka $305,632 och omslöt det med ett kedjelänkstängsel. Livet rullar på för Todd nu när han har etablerat sig i South Carolina, men ändå är det något som inte står rätt till. Bakom stängda dörrar känner Todd fortfarande en bubblande ilska mot andra människor och om några år ska han fortsätta där han slutade år 2003. Den då 30-åriga Kayla Brown och hennes 32-åriga pojkvän Charlie Carver har dejtat i några månader och bestämmer sig för att flytta ihop korta efter. För att kunna klara av alla utgifterna letar paret efter lite extra jobb för att få lite extra inkomst. Det är då, någon gång år 2016, som paret får ny som ett extra jobb hos Todd via en av deras gemensamma vänner. Tidigare hade Todd erbjudit Kayla lite städjobb inför hans fastighetsvisningar och nu meddelar Todd att han har ett extra jobb som både Kayla och hennes pojkvän Charlie kan göra. Paret ska få utföra lite arbete på hans tomt som ligger cirka 14 kilometer från hans hem. Men jobbet kommer aldrig att bli av och istället ska det sluta olyckligt. Det är den 31 augusti 2016 som paret anländer till tomten och de blir ombedda av Todd att vänta vid bilen när han ska hämta några saker. Detta är sista gången som Kayla och Charlie får se varandra vid liv. Några dagar senare anmäls paret försvunna efter att Kayla och Charlie slutat svara på samtal och sms. Kayla hade väldigt nära kontakt med sin vän och kompisen anade att något var fel. Även Charlie pratade med sin mamma varje dag och när hans mamma slutade höra från honom den 31 augusti blir hon orolig. Polisen åker hem till paret men de hittar inte Kayla eller Charlie. Istället finner de parets hund som lämnats ensam utan mat eller vatten, vilket var olikt Kayla och Charlie. Senare händer något märkligt. Charlie börjar posta på Facebook. Han börjar göra inlägg om att han och Kayla väntar barn och har gift sig. Han delar även hans och Kaylas efterlysningsaffisch. Men Charlies Facebook-vänner låter sig inte luras. De kommenterar och ifrågasätter den som postar inläggen. Vart är Kayla? Vad har du gjort med den riktiga Charlie och Kayla? Men personen bakom kontot säger att Kayla är med Charlie och de vill inte ha någon kontakt med sina närstående. När anmälan hamnar hos polisen börjar de spåra deras telefoner. Deras mobiler hade kopplats upp till en mast i närheten av Tads egendom, men någon ordentlig sökning av Tads fastighet görs aldrig. Polisen lyckas även komma åt Kaylas Facebook-konto och få se meddelanden mellan henne och Charlie den dagen i augusti när de skulle åka hem till Todd för att utföra arbetet. Polisen börjar pussla ihop en tidslinje och den 3 november 2016 åker polisen till platsen för att utföra en genomsökning. När polisen anländer till området hör de ett bangande ljud. På tomten står en stor container och när polisen öppnar dörren får de se något upprörande.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Kayla är fastkedjad vid anklarna och händerna inne i den mörka containern. Hon hade bara blivit utsläppt några timmar om dagen för att komma in i huset och utföra sexuella handlingar på Todd. Hon säger att hon har blivit våldtagen och misshandlad av Todd flera gånger och fruktat för sitt liv i lite mer än 2 månader som hon hålls fången. Kayla hade alltså varit inlåst och fastkedjad i containern i över 2 månader och hon säger att pojkvännen Charlie avrättades framför henne med 3 skott i bröstet samma dag som hon kom till huset.
This is our best. He's a paramedic. Oh yeah. Okay, we're gonna get you out of there. Okay.
Just hang loose for me.
Anybody got it? I need a handcuff key. Handcuff key.
I got it right here.
You're okay. We're here. Okay.
Yes, sir. Y'all sit back. Let's get her out of here.
Okay. We're getting bolt cutters, honey. Don't.
Right. You got pictures of the cuffs?
No. Hold on. Is both feet?
Just one.
Let me see.
Okay, to a chain from the wall, and my neck's attached to the wall up here.
Okay. All right, we're gonna get you out somewhere, okay?
Do you know where your buddy is?
Charlie?
Yes.
He shot him?
Who did?
Todd Colehep shot Charlie Carver 3 times in the chest, wrapped him in a blue tarp, put him in the bucket of the tractor, locked me down here, and I never seen him again.
Okay.
He says he's dead and buried. He says there's several bodies dead and buried out here, and okay. He says that the dogs will be ruined if they go looking because there's red pepper.
We're going to step you out, sweet. Because there's what?
Red pepper.
Okay. Tell the dog.
Polisen förstår senare att det var Todd som lyckats ta sig in på Charlies Facebook-konto och postat de där konstiga inläggen.
Based on the fact that you were the last person to see them, and there's some other information that the investigators, and like I said, me and him were just brought into this.
Yes.
As a matter of fact, I was just brought into it last night.
Okay.
Based on some information that Anderson Police Department received, they had contacted us for an assisting an agency report.
Okay.
And through that, as a standard practice, we follow the lines.
Yes, sir.
Like she explained.
Okay.
And they did the search warrants, with the cell phones and everything.
Okay.
And based on information, and that's what I was just talking to, is my supervisor, based on the information that we received and that he's received, we have a search warrant, for your residence and your car.
Okay.
We are mainly looking for your cell phone. Okay. Well, one other meter and at least get it.
Samma dag, den 3 november klockan 8 på morgonen, åker en grupp med poliser till Todds hus och förhör honom om Kaylas och Charlies försvinnanden. Medan en grupp poliser står och förhör Todd, åker en annan patrull ut till den stora tomten för att genomföra sökningen efter Kayla och Charlie. Efter fynden arresteras Todd och under förhören kommer det fram att polisen hittat ytterligare 2 kroppar på hans egendom. Offren identifieras senare som paret 29-årige Johnny Joe Coxey och den 26-årige Megan Lee McCraw Coxey. Det gifta paret bodde i Spartanburg och hade rapporterats som försvunna den 22 december 2015. Även Johnny och Megan hade precis som Kayla och Charlie anlitats av Todd för att utföra arbete på hans tomt. Megan hade dödats av en skottskada i huvudet någon gång mellan den 25 och 26 december. Johnny mördades av en skottskada i magen ungefär en vecka tidigare än sin fru.
It's K-O-H-L-H-E-P-P. I always get it wrong. And how are you again?
I'm drinking. 45.
Okay. Today is 11...
It's 5.
11-5. Your date of birth?
3771.
And your social?
248.
Yes, sir.
510411.
Okay. And what's the phone number that you've been using? You know, we want to talk to you about superbikes.
We're good if we need some.
Would you rather write it out in a statement in your own words, or would you rather...
I'd rather just tell it to you.
You'd rather just tell it to us? Would you rather us you tell it to us and us write it out, or you just want to have a conversation and tell it to us? We'll let you pick whichever you want to do.
I don't want to write.
Okay.
I do it for a living. My hands hurt.
Okay. Do you want me to write it out for you?
Sure.
Okay.
Under förhöret är Todd lugn, stöddig och väldigt självsäker. Det är tydligt under förhörsklippen att Todd inte känner någon ånger för det han har gjort och Todd verkar inte reagera särskilt annorlunda när han berättar om brotten. Även när polisen lägger fram bevis och berättar grafiska detaljer om morden får de ingen reaktion från Todd. Han erkänner skjutningarna på Superbike Motorsports och morden på Johnny och Megan i utbyte mot att få prata med sin mamma. Todd vill ge mamma Regina ett fotografi och överföra pengar till en väns barns college fund. Polisen låter Todds mamma besöka honom och när de träffas erkänner Todd morden i sportbutiken och på Johnny och Megan. När Todd pratar om butiksskjutningarna säger han att han sköt varje person en gång med ett skott i pannan. Den detaljen menar polisen är något som aldrig släppts till allmänheten och ingen hade kunnat veta det om inte han själv var mördaren. Det utförs även en större husrannsakan av Todds egendom. Där hittar polisen mängder av vapen, även sådana med dämpare. Men polisen hittar ingen licens för vapnen och misstänker då att Todd kan ha köpt dem olagligt. Det är inte bara vapen som avslöjar Todd. För kort efter hans arrest upptäcker polisen Todds Amazon-konto och hans hårresande recensioner. De går igenom alla hans kommentarer som han lämnar för föremål som hänglås, spadar, elpistoler och vapentillbehör. Polisen hittar en recension för ett hänglås där Todd hade skrivit så här. Citat. Solida lås. Har 5 stycken på en fraktcontainer. Det kommer inte stoppa dem, men kommer säkert att lugna ner dem tills de är för gamla för att bry sig. Slutcitat. Efter sitt gripande hävdar Todd att han mördat fler offer än det han har erkänt. När han pratar med sin mamma frågar hon hur många det rör sig om. Todd svarar då kallt, citat. Du har inte tillräckligt med fingrar. Slutcitat. Todd hade under ett förhör hävdat att han skjutit ett offer till döds i Arizona, men inga fysiska bevis kunde kopplas direkt till honom, så någon vidare utredning hände aldrig. Den 18 november 2016 försökte polisen i Temples, Arizona att inleda en utredning efter Todds anspråk. De söker igenom olösta mord under de senaste 3 decennierna och mer specifikt under åren 1983 till 1986. Den tiden då Todd bodde hos sin pappa. Den 25 november 2016 meddelar South Carolina-polisen att Todd kan vara misstänkt i ett ouppklarat bankrån och trippelmord år 2003 på banken Blue Ridge Savings Bank. Men under utredningens gång får polisen inte ihop det. De kan inte med 100% säkerhet koppla Todd till morden och Todd själv har även nekat all inblandning. Så i maj 2018 läggs utredningen ner och än idag är fallet olöst.
You are Todd Christopher Colehead. Yes. Clay Allen of the Public Defender in Spartanburg and Shane Goranson of the Commission on Incident Defense, your lawyer.
Yes.
Mr. Allen and Mr. Gorenson, I'll ask you, whether or not you have an opinion as to Mr. Colehead's rational and factual understanding of the charges, as well as whether or not he has a rational and factual understanding of the proceedings relating to the disposition of the charges.
Den 26 maj 2017 drar rättegången igång mot Todd Colehead. Han åtalas för 4 fall av mord i samband med skjutningarna i sportbutiken i Chesney, South Carolina och ett fall av kidnappning i Kayla Browns fall. Han anklagas även för ytterligare 3 fall av mord för morden på Charlie Carver och paret Coxie, plus ytterligare 1 fall av kidnappning och 3 fall av innehav av vapen under utövandet av ett våldsbrott. Todd erkänner sig skyldig till 7 fall av mord, 2 fall av kidnappning och 1 fall av sexuella övergrepp. Han döms till 7 livstidsstraff utan möjlighet till villkorlig frigivning. Todds försvar nekar att det ska finnas andra offer, men trots det fortsätter Todd själv att hävda flera gånger att det finns minst 2 mord till som han begått. Han erkänner morden, men ger polisen aldrig några detaljer om vad det rör sig om. Idag avtjänar Todd sitt straff på Broad River Correctional Institution i South Carolina, där han ska spendera resten av sitt liv. Dustin Larson är en man som misstänks för att ha köpt vapen och ljuddämpare till Todd. Dustin erkänner att han köpt minst 12 vapen och 5 ljuddämpare mellan 2012 och 2016, ljugit och sagt att det var till han själv. År 2018 erkänner Dustin Larson sig skyldig till 36 federala skjutvapenanklagelser och döms till 8 år och 3 månaders fängelse. Dustin avtjänar sitt straff på Federal Correctional Complex Butner och planeras att släppas fri den 12 november 2024. Todd ska spendera resten av sitt liv i fängelset som han förtjänar. Men att tänka sig att alla offrens anhöriga har fått vänta i flera år och ibland månader på rättvisa är fruktansvärt. Att Todd begick massmorden i sportbutiken år 2003 och kom undan i flera år medan offrens anhöriga aldrig fick ett avslut förrän nästan 17 år senare. Lyckligtvis överlevde Kayla, men minnen av att genomlida det hon gick igenom kommer hon få bära med sig av resten av hennes liv. Förhoppningsvis kan offrens anhöriga känna något form av avslut nu när Todd ska spendera sitt liv i fängelse. Detta är Crimepodden och tack för att du har lyssnat på fallet om Todd Colehepp eller The Amazon Review Killer.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.